så här. Soldater som marscherar, eller hur? De har säkert fått ett kommando framåt marsch. Och så går de allihop så här och marscherar. Och när man blir soldat så är det första man får lära sig är att man ska vara uppmärksam på sin befälhavare. Han var en löjtnant till att börja med och sen en kapten. Och så får man lära sig utföra de kommandon som han ger. Man ska vara uppmärksam och så ska man utföra order. Och det kan vara att man får börja med att ställa upp och så är det i vakt. Och så får man lära sig, då får man ett kommando höger om och vänster om och ledning. Men då ska man fortfarande vara uppmärksam, för då har någonting att säga. Och så ska man börja göra någonting igen, och det första kommandot i vakt. Och så framåt marschen och sånt där. Gud, han har ju gett oss många befallningar. Och de 10 budorden, det är en sammanfattning av Guds befallningar till oss. Men vi kan lära oss ganska utförligt, eller vi kan lära oss utförligt vad som är Guds vilja med vårt liv på många ställen i Bibeln där han undervisar oss om sin vilja. En soldat, han får ju lära sig att lyda kommandot när han får kommandot. Oavsett om han vill eller ej, så är det bara marschera. Hur många av de här tror ni vill gå så här just nu? Ja.
Ingen.
Kanske ingen, kanske någon. Kanske någon tycker det är för varmt. Det är skogsgav, det är för ont. Man får marschera. Oavsett om de vill eller ej. Men det är annorlunda med Guds befallningar. För att Gud vill att vi ska lyda honom, men att lyda honom villigt och glatt av kärlek. För han har först visat oss sina stora gärningar och frälsningsgärningar. Och det största är ju att han har gett oss Jesus, sin son, som frälsare. Han har visat och bevisat sin stora kärlek till oss. Och så vill han att vi ska älska honom tillbaka. Och vi visar vår kärlek till Gud genom att lyda hans vilja. Och det är det Jesus lär oss idag i dagens minnesvers. Jesus säger så här: om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Ska vi läsa det tillsammans? Jesus säger:
om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.
Så han vill att vi ska visa vår kärlek till honom genom att lyda honom. Nu ska vi knäppa händerna och be. Vi tackar dig, Herre, att du har bevisat din stora kärlek till oss genom att sända din son Jesus som vår frälsare. Vi vill gärna lyda dina bud, men vi klarar det inte av egen kraft och av oss själva. Hjälp oss att visa vår kärlek till dig i allt vad vi säger och gör. Det ber vi om i Jesu namn. Jag ska läsa predikotexten en gång till, och då ska jag, den här gången ska jag börja alldeles i början på första Korintherbrevet från den första versen, och så läser vi 9 verser. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes, till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Till honom har ni blivit rika på allt i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Herre, hjälp oss komma ihåg ditt ord. Amen. Vi är ju ofta, och det hör väl till vårt liv och till vår natur, vi är ofta självcentrerade, så vi är inriktade på oss själva och vad vi vill göra och vad vi tänker göra och vad vi förmår och vad vi önskar. Paulus, han var inte självcentrerad, utan för honom stod Kristus och vad Kristi gärning och vad Kristus förmår i centrum. Och Paulus vill idag med de här verserna också att vi ska rikta vår uppmärksamhet till Kristus och att Kristus ska vara centrum i våra liv. I de här första 9 verserna i första Korintierbrevet så nämner han Jesus Kristus vid namn 9 gånger. Det finns inget parti i Bibeln som nämner Jesu Kristi namn så ofta i 9 på varandra följande verser som det här. Och man kan undra om korintierna uppfattade det och förstod vad innebörden var när de läste brevet och hälsningen. Och sen är ju frågan om vi förstår innebörden. I några av sina brev så berömmer Paulus de kristna för deras kärleksfulla tjänst. Han öppnar på det sättet med att berömma dem för deras lydnad och berömma församlingen för deras arbete i Guds rikes tjänst. Men i första Korintierbrevet så berömmer han inte korintierna för deras kärleksfulla tjänst. Berömmer de inte för deras lydnad eller deras arbete i Guds rike. Och det kanske var svårt att leta fram något att berömma dem för också. För det förstår vi när vi läser sen första Korintierbrevet att det här var en församling med mycket stora problem. Istället så tackar Paulus Gud för allt som Gud har gett församlingen som gåva. Och allt som de har fått ta emot och ägde i Jesus Kristus. Allt vad de troende i Korint var, allt de ägde, det tillskriver han Jesus Kristus. Och på samma sätt är det med oss. Allt som vi som Guds barn är, allt vi äger, allt vi förmår, det har vi Jesus Kristus att tacka för. Och vi ska först gå igenom vad innehållet i de här verserna av Paul, som Paulus riktat till församlingen, och sen se vad det betyder för oss. Paulus tackar Gud för de rika välsignelser som han hade gett åt de troende i Korint. Först tackar han Gud för nåden som de fått i Kristus Jesus. Och nåden, det är en rikedom, en gåva. Rikedom som är värd mer än allt annat. En gåva som är större än allt annat. Så vår situation får se ut hur den vill. Det kan vara överflöd, det kan vara fattigdom, det kan vara välgång, men det kan också vara lidande och nöd. Hur vår situation än ser ut så är vi rika, och vår rikedom, den nåden vi har fått från Gud. Den nåd som han visat oss i Jesus Kristus. Utan Guds nåd är vi förlorade, även om vi här vinner allt, även om vi vinner hela världen. Utan Guds nåd är vi förlorade. Även om vi här vinner välstånd och vi har framgång och vi har hälsa och vi får långt liv. Allt sånt går mot sitt slut. Paulus tackar Gud för nåden som vi fått i Kristus Jesus som en fri gåva. För Kristi skull så har vi fått en rikedom som är värd mer än allt annat och som aldrig tar slut. Allt annat tar slut. Det här är en rikedom, som en skatt som inte tar slut. Den största välsignelsen från Gud är nåden. Och nåden, vad är det? Jo, det är Guds förlåtande kärlek till Kristus Jesus. Och det är själva evangeliets kärna, och det är det som är grunden för vår tro. Korinth var en hamnstad, där färdades många människor. Och människorna i Korinth hade sina värderingar. De strävade framför allt efter kunskap. Och så talets gåva. En begåvad talare stod högt i kurs. Och man var beredd att betala stora summor för en lärare som kunde talekonst. Den som ägde kunskap och med sin talekonst kunde påverka andra människor, han stod högt i kurs i samhället. Och Paulus, han skriver så här: i Kristus Jesus har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Så i Kristus hade de troende i Korinth blivit rika på allt. De hade fått de gåvor som var mest eftertraktade i deras samhälle. De hade fått insikt. De hade fått talets gåva. Och eftersom vittnesbördet om Kristus hade fått stadigt fäste hos dem, så ägde de en insikt som var långt värdefullare än all annan kunskap. Och de hade fått en insikt som verkligen var värd att dela med sig av. Och deras tal var då inte bara ett tal som förmedlade värdefull kunskap, eller ett tal som kunde påverka andra i någon riktning, utan ett tal som verkligen förmedlade andliga och eviga välsignelser. Och när de talade och vittnade om Jesus, så var deras tal övertygande, men inte för att de hade lärt sig en talekonst, inte för att de hade lärt sig retorik, utan evangeliet om Kristus äger en kraft att övertyga och ge tron, därför att anden verkar i ordet. Och Paulus skriver vidare så här: därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. De som lever i väntan på Jesu Kristi återkomst saknar inte någon nådegåva, utan är rika på allt. Vi är rika i nåden. Vi är rika i kunskap. Vi har en insikt som är långt mer värd än den som finns i världen. Vi är rika i tal, kan dela med oss av vår kunskap. Och alla, vi är rika i alla andra nådegåvor. Och alla de här välsignelserna, säger Paulus, har de fått av Gud i Jesus Kristus. Så Paulus försäkrar de troende att den gemenskap som de äger i Jesus Kristus med Gud, det är en evig gemenskap. Gud har kallat dem till gemenskap med Jesus Kristus, den eviga gemenskap. Och Gud lovar att fortsätta styrka dem ända till slutet, så att de inte kan anklagas på Herren Jesu Kristi dag på grund av Kristi återlösningsverk. Så finns det inget att anklaga de troende för Kristi skull, så är deras synd och skuld utstruken. De troende ska genom Guds makt bevaras till det eviga livet. Och Gud ska göra det, han som är trofast och inte sviker sina löften. Det är Paulus budskap till församlingen i början här av första Korintierbrevet. Och allt det här som Paulus skrev till församlingen i Korinth, det angår ju också oss. För läser vi väldigt noga, och det ska vi ju göra, på hälsningen, då säger Paulus så här. Han adresserar brevet till Guds församling i Korinth, det som kallats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Så brevet det skulle läsas på varje plats där det finns människor som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Så på det sättet så är ju också vi innefattade i den här hälsningen i första Korintherbrevet, och vi är innefattade bland mottagarna till hans brev. Och därför ska vi ta till oss det som står här och se att det är riktat också till oss, angår oss. Och Paulus han lär oss att se bort från oss själva och rikta vår uppmärksamhet till Kristus. Han lär oss att vi har Kristus att tacka för allt som vi är, allt vi äger, allt vi förmår. Vi ska se Jesus Kristus som källan till alla andliga och eviga välsignelser som Gud skänker oss. Och det här, det förvandlar oss till ödmjuka mottagare och vara mottagare av Guds nåd och välsignelse som han låter flöda över oss för Jesu Kristi skull. Och det här gör oss koncentrerade inte på oss själva, vad vi har, vad vi förmår, vad vi önskar, utan på Kristus och vad han förmår och hela den rikedom av andliga välsignelser som Gud låter strömma över oss och till oss för Jesu Kristi skull. Och Jesus Kristus har gjort oss rika på allt. Men kanske inte pengar som tar slut. Och för pengar kan vi ändå inte köpa friden. För pengar kan vi inte köpa himmelriket eller evigt liv. För pengar kan vi inte ens köpa en god nattsömn. Kanske inte på ägodelar som tar slut och som nöts ut och som rostar och som försvinner. Men han har gjort oss rika på gudomliga välsignelser. Och framförallt så äger vi Guds nåd för Jesu Kristi skull. Och utan nåden så vore vi förlorade. Och Jesus har gett oss ett meningsfullt liv. Ett liv som är inneslutet i Guds välsignelse, hur det än ser ut, och som leder fram till ett bestämt mål, den eviga gemenskapen i Kristus. Vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos oss. Det har gett oss en insikt som är mer värd än allt annat och som verkligen är värd att dela med sig av. En stor del av vårt liv, och speciellt för er som är unga och som går skolan, och mycket av er tid och mycket av överhuvudtaget vår tid går ut på att lära sig mer, att få mer kunskap och bättre färdigheter. Och det mesta som ni lär er i skolan är ju nyttigt, det är nödvändigt för vårt liv och det är nödvändigt för att kunna leva i vårt samhälle och sen sköta ett arbete. Men sen finns det ju en del som ni lär er i skolan som ingenting är värd. Och sen så börjar ni en högre utbildning och då kommer ni att upptäcka att det kostar pengar att få kunskap. Därför att under studietiden så är utgifterna större än inkomsten och så drar man på sig en skuld. Och på det sättet kan man säga att det kostar pengar för att få kunskap. Man får betala för att få kunskap. Men det finns en insikt och en kunskap som är oåtkomlig för oss människor. En insikt och en kunskap som man inte kan köpa för pengar. Orsaken till att den är oåtkomlig för oss, alltså lämnade åt oss själva, beror på att vi är syndare och saknar förmåga att förstå himmelrikets hemligheter. Det här är en kunskap som är nyttig, den är nödvändig, ja den är livsviktig. Utan den andliga kunskapen så går vi förlorade. den andliga kunskapen om Jesu Kristi återlösningsverk. Det är vårt liv. Jesus Kristus har gett oss kunskap om sig själv genom sitt ord. Och Guds ord ger oss insikt om de andliga tingen. Och Kristus har också gjort oss rika i fråga om tal. Så, och kunskap och tal, det hör ju ihop. Så ni som är unga och studerar, ni kommer att lära er behärska ett område. Och när ni har lärt er behärska ett område, då kan ni också redogöra för det. Kunskap och tal hör ihop. Och om det är ett kunskapsområde som ni verkligen brinner för, det här är jag intresserad av, det här vill jag veta mer av, det här vill jag dela med mig av, ja, då kommer det här intresseområdet att märkas. För då berättar ni gärna om det för andra. Och det kan ju vara en värdefull kunskap som ni delar med er av. Det kan vara att ni delar mer av en kunskap om hur man sköter sin hälsa, sin kropp och hälsa. Eller det kan vara en kunskap om hur man sköter sin ekonomi, eller att man kan lära andra att tala språk och kommunicera med varandra. Och det är sånt, så nyttiga saker som ni delar med er av och som ni har kunskap om och som ni har lärt er, är ju viktiga. Men ni kan vara säkra på en sak: vilka färdigheter ni än har lärt er och förmedla, och vilken kunskap ni än har lärt er och förmedla till andra om sådana ting, så finns det ingen som kommer att vara evigt tacksam mot er. Det kommer att finnas människor som är tacksamma mot er, men det kommer inte att finnas någon som är evigt tacksam mot er. Eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste i våra hjärtan, som Paulus uttrycker det, så kommer det också att märkas i våra tal. Kunskapen gör oss rika på allt, också i fråga om tal. Och där tron finns i hjärtat, det talar ur munnen. Tron och bekännelsen hör ihop. Och i Kristus har vi verkligen fått något att förmedla till andra. Något som ger eviga välsignelser till oss och till dem som lyssnar till oss. Alla kommer inte att uppskatta att ni ger uttryck för er tro. För ni kommer att märka att ni får hån, förakt. Ni blir retade av människor för att ni vittnar om er tro. Och då kanske ni tänker, vilket otack man får. Men det kommer också att vara enstaka människor som lyssnar till er och låter sig övertygas. Och de kommer att vara evigt tacksamma mot er för att ni har förmedlat kunskapen om Kristus till dem. Och det är en kunskap som är värd mer än allt annat. Och ni har då fått vara redskap för den helige ande att väcka tron i en människas hjärta. I Kristus så äger vi också ett säkert hopp. Och ett säkert hopp om framtiden, det är något som de allra flesta människor saknar. Även om man förstår nu, alltså, hur psykologiskt viktigt det är för vårt liv att ha ett hopp. Men ett säkert hopp, det är något som de flesta människor saknar. Och när en människa verkligen har fått stora problem, när en människa har kommit i kris, och när hon behöver stöd och hjälp, då erbjuder samhället sina tjänster. Man kan få träffa en familjerådgivare, eller en kurator, eller en psykolog, eller någon annan som är till för att stödja. Och de här som ni då träffar, de vet en sak från sin utbildning, och det är hur viktigt det är för människor att ha ett hopp. Och de kommer att försöka ge hopp utan att tala om Kristus. Och då gäller det att vara mycket, mycket försiktig, så man inte ger något orealistiskt hopp som sen slutar i besvikelse, så att saken bara blir väldigt, ännu värre. Man är försiktig. Det är ingen råd över framtiden och ingen kan lova något säkert. Och de försöker framförallt lära personen att leva i sin situation och att han hanterar sina svårigheter på ett bättre sätt, och det är ju i och för sig mycket bra. Men då går vi till Paulus. Och han är allt annat än försiktig. Han är inte försiktig. Utan han ger ett alldeles säkert hopp för framtiden. Och det hoppet äger vi i Kristus Jesus. Han ger oss ett fast och säkert löfte från Gud som har kallat oss till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Gud är trofast, och därför är hans löfte säkert. Och det ger oss ett säkert hopp. Det är vårt hopp. För Gud lovar. Och Gud, han har lovat att vara med oss ända till slutet. Och han har lovat att styrka oss på ett sådant sätt att vi inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Hur vårt liv kommer att se ut i detalj, det vet vi inte. Om vi kommer att drabbas av olycka eller sorg, vet vi inte. Men ett kan vi säkert veta, att det blir aldrig någonsin hopplöst för oss. För att Gud är med oss, och han styrker oss. Och vi kan, han styrker oss på ett sådant sätt att vi säkert kan veta att när Kristus kommer tillbaka på Kristi dag, kan vi frimodigt ta emot honom och hälsa honom välkommen och gå in i den eviga gemenskapen med honom, den som Gud har kallat oss till. Och vi ska inte kunna anklagas på Herren Jesu Kristi dag. Och då kan ju någon som har läst resten av brevet tänka så här: hur kan Paulus vara så oförsiktig att skriva något sånt till församlingen i Korint? Hur kan han ge dem ett sånt säkert löfte? För senare i brevet så hör vi ju hur han anklagar dem för att vara partisinnade. Han anklagar dem för att det finns omoral där som de inte tar i tur med. Och han anklagar dem för högmod. Han anklagar dem för att de går till strid mot aposteln som har fött dem till gett dem tron. Det fanns svåra problem i församlingen. Svåra problem med synd. Hur kan han då ge ett sånt säkert löfte? Vi är också syndare, och egentligen så måste vi ge samma slutsats när vi summerar vår dag. Och på kvällen säger jag det blev samma sak idag fast jag inte ville det. Jag har syndat mot Herren. Ja, det här säkra löftet som Paulus ger, det ger han enbart för Jesu Kristi skull och inte på grund av någonting i oss. I Jesus Kristus är vår synd förlåten. För Jesu Kristi skull så finns det ingenting att anklaga oss för. Han har sonat all vår synd. Han har tagit bort all vår skuld. Så Paulus lär oss idag att bli Kristuscentrerade. Allt vi är, allt vi som Guds barn förmår, det har vi Jesu Kristus att tacka för. I honom har Gud välsignat oss med rika, andliga och eviga välsignelser. Amen. Låt oss så be. Herre, himmelske Fader, lär oss att idag rikta hela vår uppmärksamhet till Kristus och vänta allt gott från honom. Vi vill tacka dig, Herre, för att du gjort oss rika på allt i Jesus Kristus. Lär oss att låta Kristus vara centrum i vårt liv. Gör oss frimodiga så att vi talar om vår frälsare. Fyll oss med glädje över det säkra hoppet att du ska styrka oss ända till slutet och ge oss evigt liv. Vi tackar dig av hjärtat för den rika nåd som du har gett oss i Kristus Jesus. Amen.